Ja, men när jag inte har någonting planerat under en dag, utan när man bara gör spontana saker. Som att bara, ja men du vet, gå och träna lite grann, gå en promenad, prata med kompisar i telefonen, svara lite mejl, och så fick man en svinbra content i det till TikTok, och så spelar man in den och så blir man svinnöjd. Och åker och hämtar barnen och bara, ah, solen lyser, vi åker ner till stranden och tar en middag. Då, det tycker jag är så härligt.
Så sant, för det är som du säger, att när det är lugnt och skönt och man inte har så mycket planerat, så man oftast blir kreativ också. Som du sa just där, att få en TikTok-idé. Det är alltid när man bara har tid över, när man bara, någonting kommer till en, om man har tid att skapa.
Mm, jag hatar när det blir så här planerat. Då blir det krystat för mig. Empower her.
Välkomna till Empower Her podcast. Det är jag som är Sanne Josefsson och jag är även grundare av klädmärket Sanna Alexandra Stockholm. Jag vill inte att kvinnor ska behöva välja mellan design och komfort, och det är därför vi fokuserar på sköna underdelar som du kan lita på dag in och dag ut och i olika skeden av livet. Jag startade Empower Her podcast för att hylla kvinnor och våra unika resor med alla olika utmaningar vi möter på vägen. Empower Her-podden är mitt sätt att sprida inspiration, stärka kvinnor och visa att vi alla har potentialen att förverkliga våra drömmar och mål. Jag är också stolt över att berätta att huvudsponsor till Empower Her säsong 2 är Female Fund. Female Fund arbetar för att stärka kvinnor inom ekonomi och kapital. De vill skapa möjlighet för kvinnor att aktivera sig i investeringar, ägande, styrelser, bolagsledningar och ledande positioner i samhället. Jag vill tillsammans med Female Fund skapa förståelse för vikten av en jämställd ekonomi och eget sparkapital. Det gör vi genom att under säsongen belysa ämnet ekonomi och investeringar med våra otroliga gäster. Välkomna till dagens avsnitt. Det är jag som är Sanne Josefsson, och idag får jag chansen att sitta och prata med en kvinna som jag har känt i många år. Hon är otroligt inspirerande, och det är nämligen influencern och superentreprenören Ida Warg.
Vilken introduktion man fick. Ja. Tack, Sanne.
Såklart. Alltså, du och jag har ju känt varandra i ganska många år, och framförallt så lärde vi känna varandra när vi båda fick barn.
Ja, vi hade ju en liten mammagrupp där. Det var tid.
Exakt.
Det.
Du, jag, Alexandra Bring och Victoria Törnegren och Bisse typ. Var det vi?
Järngänget liksom. Sen så blev det lite liksom otakt med andra barnet.
Ja, vi tajmade inget bra.
Nej, det var ingen bra tajming.
Du och jag fick ju våra söner 2018.
Ja. Frans är väl lite... Alltså, han är väl född på våren, va?
Exakt.
Eller?
Ja. Jo,
för Elvis vet jag var minst, och när vi hade de här träffen så kunde alla andra stå upp förutom Elvis, och Bisse försökte, du vet, så här, dra upp honom. Hon har ju alltid så mycket bra tips, Bisse, så att jag kommer ihåg stackars Elvis, han bara fattar ingenting.
Hon kanske också kan spå lite så här, hon bara, om 3 dagar kan han stå.
Ja, visst. Hon har alltid svar på allt.
Det roliga också så här, snacka om första barnets syndrom när vi hade de här på mammagrupperna, eller jag kan i alla fall känna för mig själv. Hur jag så här, till alla er bara, allihopa, Frans står, titta. Alltså man bara, ja, han lär sig.
Alltså stackars andra barnet, man har ingen koll på någonting.
Nej. Men jag märkte när jag skulle presentera dig nu att du har ju gjort väldigt mycket. Jag var så här, ska jag presentera Ida som bloggare, youtuber, poddare, så bara... Gör hon någonting av det nu?
Nej, alltså jag är inte influencer längre. Alltså jag är så...
Nej, du är inte ens det.
Nej.
För jag skrev ju först så här, superentreprenören Ida. Och sen i morse jag bara, ska jag lägga till influencer? För hon influerar ju ändå. Och sen bara, fast hon gör ju inga...
Nej, jag gör inga samarbeten längre. Jag har faktiskt sagt upp mitt säljbolag.
Känns det skönt?
Ja, jätteskönt. Alltså så, sen det. Så ska jag ju inte säga så här, jag kommer aldrig mer göra ett samarbete. Men grejen är så här, Sanne. De senaste typ 3 åren så har jag knappt gjort andra samarbeten än Ida Warg Beauty. För att det var så himla mycket med bolaget liksom. Så nej.
Ja, jag fattar det.
Nej, jag ser mig själv inte som influencer längre. För att alltså, jag har ganska höga krav på mig själv om jag ska kalla mig för influencer. För då tycker jag att man ska ha en YouTube-kanal, man ska ha en podcast. Och man ska göra material regelbundet med liksom hög kvalitet. Nu ser jag mig mer som en person som har mycket följare, men som bara, ja men jag delar med mig av det jag vill dela med mig av. Lite då och då. Jag har inte något planerat så liksom.
Jag förstår. Men jag tänker så här. innan jag ska gå in, för jag är supernyfiken såklart på hela din karriärsresa. Men jag tänker att innan det, för de som lyssnar, så ska de få lära känna dig lite.
Mm.
Så jag tänker att vi ska börja med, vem tycker du att du är som person? Vad känner du är dina främsta egenskaper? Vem är Ida Varg?
Men envis, och det kan jag ju se på mina barn nu. Att jag bara, alltså de är så envisa, så blir jag arg på dem. Jag bara, men hur kan jag bli arg på dem? För att det är ju mitt fel. Jag får säga.
Det var det min gen.
Ja, alltså det är ju det. Jag är extremt liksom, får tunnelseende. Om jag får för mig någonting så ser jag bara det. Det är liksom svart här på sidan. Så det är väl jag, men jag är ganska liksom, alla brukar säga att jag är lugn, men skenet bedrar. Alltså, det är en storm inuti mig. Alltså, min hjärna är aldrig tyst. Men på utsidan verkar jag väldigt lugn och harmonisk. Så, men stormen pågår inombords.
Du täcker upp det väl. Alltså, du är bra på att liksom, spela lugn utåt.
Men jag spelar inte. Liksom. Jag bara är lugn i mina hektiska tankar som pågår inombords. Så, men jag är nog... alltså, visst, tankarna pågår, men jag är ju ganska lugn ändå. Jag kommer ihåg när Elvis... Om vi skulle säga när Elvis var liten, han ramlar från ganska hög höjd. Liksom, och man bara ser, det här kommer gå åt helvete. Typ min man, Alexander, han bara, du vet, börjar skrika. Bara, oh my god! Jag kollar på Elvis och bara så här, så dröjer det typ 3 sekunder. Och så går jag fram och så tar jag upp honom. Men inombords så tänker jag, helvete, nu slår han ut tänderna eller någonting. Men utåt sett så är jag bara, vi tar upp det, vi får ringa till sjukhuset. Alltså du vet.
Ja, jag fattar.
Där är jag. Ja. Vad ska man säga mer?
Ja, men du är ju, jag som känner dig lite, du är ju väldigt jordnära.
Ja, tack. Det var en komplimang tycker jag.
Snäll. Enkel?
Ja, enkel. Ja. Det tycker
inte
jag också.
Inte så komplicerad?
Ja. Nej, inte komplicerad. Alltså du har helt rätt. Du
det
beskriver känns mig du... bättre än mig själv här, känner jag.
Det känns som att du säger det du... Så här känner jag, eller så här tänker jag. Och då är det så.
På gott och ont, alltså. Jag är lite för rak ibland. Men du vet, jag kan inte umgås med fiskar. Alltså, så som min man, han är fisk. Jag är skytt. Det är så här, han frågade mig igår om den här lampan här bak. Jag vet inte om du ser den, men... Han bara, jag har beställt en lampa, vad tycker du? Jag bara, oj, den var inte snygg. Eller jag kanske till och med sa ful.
Men du tyckte inte det?
Och där är det så här, nej jag tyckte ju inte det. Han frågade ju, det är inte så att jag går... Om ingen frågar, då säger jag ju ingenting. Men om någon frågar, då får man ett ärligt svar.
Ja, och det borde han ju veta.
Nej, då fick jag en utskällning här, vet du.
Men min syster är skytt, och hon är exakt så. Alltså hon... Jag är så härdad med henne, så hon säger exakt det hon tycker och tänker rätt ut. Jag får bara höra och veta. Men dock så vet jag ju, det hon säger stämmer, så att jag kan alltid lita på henne.
Man kan alltid lita på en skytt, för att skyttar, de kan liksom inte hålla tillbaka sanningen. Den kommer ut.
Känner du att man kan inte alltid lita på en fisk?
Nej, de kan man inte lita på. Och inte tvillingar.
Det är så roligt, min man är också fisk, så vi pratade om det du och jag senast när vi sågs. Just fiskmän.
Lita på, ja, det kanske man kan, men de är ju otroligt känsliga. Man måste ju liksom hålla i tungan, så att
ja,
säga.
Ja, jag förstår precis.
Och du vet, det är många gånger som jag bara så här, okej, nu vill jag framföra det här.
Hur?
Och så sitter jag och tänker på, hur ska jag framföra det? Och fast att jag har suttit och tänkt typ i en halvtimme på hur jag ska framföra det, så kommer det ut helt fel. Det går inte. Alltså, jag kan inte linda in grejer i bomull. Ja.
Det låter exakt som min syster. Men har du alltid varit samma Ida? Alltså, känner du att du har samma personlighetsdrag nu som när du var liten?
Ja, alltså, när jag var liten så tror jag att jag var mer blyg. Jag var den här som var väldigt laid back. Jag tyckte jättekul när min bror gjorde hyss och busade. Jag kollade jättegärna på. Men typ i tonåren, eller inte i tonåren, kanske ja, men under gymnasiet där. Då blev det nog lite mer riv i mig liksom.
Kom du ur ditt skal?
Ja, och då, alltså sen dess har jag varit samma person. Så självklart har man ju utvecklats så. Men jag känner mig som ungefär samma som från när jag var 16 och framåt.
Men jag som också, precis som du, är gammal danstjej. Känner du att dansen har format dig mycket i din personlighet och i dig?
Ja, men det känner jag verkligen. Ibland så tänker jag så här, gud, varför la jag så mycket tid på dansen? För jag gick ändå balettakademin, massa pengar och du vet. Och sen blev jag så skadad och jag kände bara, nej, nu måste jag tjäna pengar för att jag orkar inte. Du vet, jag är ju punk, för typ 12 år sedan hade jag ju minus på kontot. Och jag gick och kollade, du vet, in i restaurang. Jag bara, tänk om man ändå kunde äta på restaurang utan att få ångest. Eller jag kunde ju inte ens äta på restaurang för jag hade ju inga pengar. Och då kände jag bara, wow. Jag måste ta mig dit, och så slutade jag dansa. Och så hade jag lite så här ångest, varför har jag lagt all den här tiden på dansen? Men disciplinen kommer ju därifrån.
Det var det jag tänkte fråga. Att så här, känner du att det har lärt dig mycket om hur man liksom vet att vill man någonting måste man jobba hårt, man behöver träna, man behöver nöta, man behöver öva. Det krävs ju så mycket jobb för att lyckas inom dansen.
Ja, men jag känner verkligen Balettakademin, alltså den härdade mig. Jag fick vara med om det absolut värsta. Du vet, alltså vi tränade så sjukt mycket. Jag kommer ihåg att jag fick ju liksom dra mig upp från trappan när jag kom hem varje dag. Mina ben var liksom, alltså jag kunde ju knappt stå på dem. Och ändå så skulle man upp och dansa 8 timmar på de här benen. Och jag var ju jätteskadad, så jag, du vet, smörjde in mig med Linnex och tog Voltaren och grej, vilket är jättedumt. Men det gjorde ju liksom, the show must go on. Och det är liksom Jaja. Den inställningen jag har. Så jag har också lite svårt att förstå folk som inte är samma som jag.
Mm, jag fattar. Som till exempel om du ska jobba med andra som inte får samma tunnelseende, så är det svårt att förstå. Mm.
Ja, som inte har den disciplinen. Jag bara, men snälla någon, du är sjuk eller du är hemma för att katten är sjuk. Alltså du vill säga, nej, jag förstår inte det. Och det är därför jag inte ska vara chef heller.
Det är intressant att du säger det. Har du känt så i dina, alltså nu under några år, att så här, det skulle inte passa mig?
Nej, men det passar inte mig. Jag ska inte ha personalansvar så. För antingen blir jag liksom, ja, men jag litar på dig. För jag tänker ju att personen är ju samma som mig. Jag skulle liksom, får jag en uppgift och levererar jag på den. Även om någon står och kollar på mig eller inte. Men så är det ju inte. Utan man måste vara där, coacha, vägleda. Mm. Och det, alltså det, jag är inte den bästa personen för det, nej.
Ja, jag fattar. Men det måste väl ändå vara så här, det bästa man kan göra för sig själv. Inse sina styrkor och svagheter. Men det gör ju livet så mycket lättare att känna sig själv.
Precis, då anställer man bara en som är bra på att leda folk. Exakt, så får den leda folk, så får jag fokusera på det som jag är bra på istället.
Vilka år var det här när du beskrev det för 12 år sedan, så gick du runt och tittade in på restauranger. Är det här under tiden du dansade?
Ja, precis. Mm. Alltså jag gick där, du vet, man hade en jättestor väska, bara skitont i en axeln. Och så gick jag till Balettakademin varje morgon, för jag bodde på Sveavägen. Och Balettakademin låg på Birger Jarlsgatan. Så gick jag ju förbi massa restauranger på vägen och bara, wow, tänk om jag kunde äta här. Jag orkar inte äta min tonfisk i vatten idag igen, liksom.
Hyrde du lägenhet då?
Du, jag hade sån tur så att jag fick ett så här rivningskontrakt som kostade 2,9 i månaden på Sveavägen.
Oh my god.
Och lägenheten luktade ju liksom, för det var ju dåliga stammar, så att den luktade ju inte jättegott när man inte hade varit hemma på några timmar.
Just det.
Så då fick man gå in och spola i alla handfat liksom.
Vilken skillnad från dagsläget. Alltså tänk att 12 år, det känns ju inte så länge ändå. Alltså det har hänt mycket på de här åren.
Ja, alltså när Alex träffade mig så var jag helt punk.
Men hur blev du så här modig då? För det känns som att så här, okej, du gav dig in i Balettakademins värld. Du har vågat visa upp ditt liv på YouTube, i poddar, du har influensat. Liksom vågat följa dina drömmar. Jag tror att det modet kommer ifrån.
Men jag vet inte om det är mod, jag tror bara jag är naiv.
Alltså, ja,
jag
förstår.
Att jag tänker att alla är ju snälla och alla vill mig väl liksom. Och jag kan väl göra det. Om någon annan kan göra det, då kan jag också göra det. Så att jag har nog alltid varit lite naiv. Och har alltid velat göra många saker. Och jag ser inte det som en nackdel utan som en styrka faktiskt. Visst, många gånger kan det vara dumt för man går på många nitar. Man blir blåst av folk och sådär. Men jag vill ändå inte ändra på det.
Vet du, jag säger ofta samma. Att jag kan också sitta ibland och vara självkritisk kring att jag också har känt mig naiv i, och säkert är fortfarande. Men har man inte vunnit mer på det då än tvärtom?
Jo, jag tycker det. Jag tycker det. För att orka gå runt och liksom vara misstänksam alltså.
Nej, men jag tänkte att hela tiden behöva känna att alla är onda, alla måste motbevisa. Då skulle man aldrig tacka ja till någonting.
Nej.
Jag tänker att vi ska gå in på din karriärsresa mer om en liten stund. Men just nu då, i ditt liv, hur ser ditt liv ut just nu? Var befinner du dig?
Men nu bor jag ju i Marbella i Spanien med min familj. Jag har ju precis sålt mitt bolag som jag har jobbat stenhårt med. Så jag har inte nästan riktigt hunnit landa i min nya vardag här. Och sen så också har jag vabbat i 1,5 månad ungefär totalt av de här 2,5 månaderna som har gått. Så jag känner mig lite så här, nu har barnen gått till förskolan. Vad ska jag
göra? Vad händer nu?
Ja, det är liksom, alltså det är nästan som en vit yta liksom, där jag bara, ska jag starta en podd? Ska jag fortsätta med YouTube? Ska jag skippa influencer-grejen och bara liksom köra på TikTok och Instagram och sen hålla på med mina renoveringsprojekt? Eller ska jag gå in i ett nytt företag? För jag får ju väldigt mycket förslag från
andra
folk som vill starta företag med mig. Så att jag tar det lugnt i det.
Det kommer ju säkert komma till dig. Alltså i det lugna nu, när det bara är för att vara lite lugnt. Det kommer säkert komma till dig det du känner. Det brukar ofta vara så att det faller på plats.
Men jag tänker det. Du vet ju själv hur det är att jobba med småbarn hemma. Det är ju, alltså alla de här, det är ju ingenting att rekommendera. Men jag såg ändå att det här är min chans. Det här är de här åren jag har för att bygga upp det här bolaget. Det är nu vi har momentum. Mm. Så jag måste bara köra all in här nu liksom. Sen så har barnen har alltid varit första prioritet. Men det blir att jag blir ju sista prio på den här listan. Så att jag inte offrat barnen utan jag har offrat mig själv. Och där är jag lite nu, okej, men nu fokuserar jag lite mer på mig själv. Har börjat träna igen, för jag har ju inte tränat sedan jag födde Elvis liksom. Vilket är 5 år sedan. Så jag försöker landa i allting, ta det lite lugnt. Kunna liksom vabba i lugn och ro utan att känna, okej, jag måste ta det här samtalet. Okej, jag måste, utan bara så här, men nu går vi ut och cyklar.
Och kunna vara i det.
Ja, man har ju gått ut och cyklat, men i huvudet har jag varit någon annanstans.
Jag känner igen det så väl.
Sista har jag varit där, men i huvudet inte.
Jag förstår exakt den känslan. Jag tror att jag befinner mig i de åren nu som du beskriver att du har varit i.
Mm.
Det är lätt att hamna där. Som du säger, barnen går alltid först. Sen kommer jobbet, så kommer hemmet och så sist kommer man själv.
Ja, och sen efter det partnern.
Ja, precis. De kommer sist. Men hur ser en perfekt dag ut i ditt liv i dagsläget? Vad är en bra dag i Marbella?
Nej, men den här dagen är ju bra. Först går jag upp, dricker lite te, pratar lite med dig. Jag tänkte så här, varför ska jag starta en podcast? Jag kan ju vara med i andras.
Ja, verkligen. Jag bjuder in dig om och om igen.
Ja, visst. Ni andra som har podcast, ni kan bara bjuda in mig, för jag orkar inte starta en egen. Nej, men sen så ska jag svara på lite mail, äta lite frukost kanske. Och sen så ska jag på dejt med min man.
Mm.
Vi ska alltså, jag har gjort, han fyller precis år, han är fisk. För han fick 10 dejter av mig. Och en dejt var att vi skulle ta en lång promenad på stranden med picknick. Och sen så ska vi svara på lite så här, men du vet det, så här spel.
Mm, vad mysigt.
Med frågor, ja.
Gud, vilken bra idé.
Och sen hämtade vi väl barnen. Ja.
Bra dag och bra idé. Jag tänkte, min man är också fisk, så att du gav mig lite tips där.
Mm, de gillar sånt, fiskarna.
Ja, och få lite sådär, prata på djupet.
Ja, nu blir det djupt idag.
Men nice dag, men det känner du nu då? Jag tänker såhär, nu när du har haft så, du är så van att ha så mycket olika projekt. Tror du det kommer kännas lite ovant?
Nej, alltså jag har fortfarande mycket saker att göra. För att jag är fortfarande anställd av Lumine Group på Ida Vibe Beauty. Mm. Så att jag måste ju driva mina kanaler. Jag har ju Instagram och TikTok och man får jättegärna följa mig där fortfarande. Även om jag själv i min hjärna inte anser mig vara en influencer. Nej. Eftersom jag inte gör influencersamarbeten längre. Så jag är ju för Ida Vibe Beauty och för Lumine. Och sen rådger jag dem. Liksom. Alltså, jag är fortfarande lika engagerad i Ida Vibe Beauty, för att det är liksom, alltså jag älskar Ida Vibe Beauty, jag vill vara med i produktutveckling, jag vill vara med i allting liksom så. Men sen så har allt ansvar som jag har bara på mina axlar, det har ju försvunnit liksom. Så det är ju väldigt skönt. Och sen så håller jag ju på med ett stort renoveringsprojekt här borta. Vi har ju köpt ett gigantiskt hus som vi totalrenoverar och som vi sen ska sälja.
Jag har sett det här på Instagram. Det ser otroligt ut.
Alltså det är helt otroligt. Varje gång jag är bara, nej det blir ingen försäljning. Jag kommer flytta in.
Hur ska du kunna sälja?
Ja, men det är ju det att, nu, du vet, när vi köpte det så var jag så här, ska vi bo här eller ska vi renovera för att sälja? Jag bara, jag måste bestämma mig nu, för annars kommer jag hålla på och vela. Och då bestämde jag så här, nej, men nu har ju vi satt upp det här företaget för att vi ska göra den här businessen liksom. Då måste jag ju slutföra det här projektet. Och säljare.
Är det liksom mindre huvudvärk att renovera när man vet att man bara ska renovera för att sälja än att renovera för sig själv?
Nej.
Nej.
Nej, jag gör hela huset som att jag själv ska bo där.
Ja, fattar. Men är det stressigt?
Alltså, du frågar ju fel person. Alltså, ja. Jag tycker om att renovera.
Ja, fattar.
Alltså, det är ju stressigt liksom så här. Ja, det skulle ha varit klart nu liksom, för försäljningen för sommaren. Men trägolvet har inte kommit, fönstren har inte kommit än. Nej. Så att det är försenat liksom.
Det känns som en lite standard att saker är sena. Det känns som att det hör till. Jag tycker typ, kan du hålla med om att renovera är lite som att driva bolag? Saker går inte som man har tänkt sig, utan måste tänka om hela tiden.
Ja, lite så. Fast jag tänker ju inte, eller för sig, jag har ändrat ganska mycket. Men det går ändå enligt plan. Vi har jättebra arkitekter och sådär. Mm. Sen blir ju de galna på mig för att de bara, men det här, du ska ju sälja det här. Varför måste du byta hela poolsystemet? Jag bara, men om jag skulle bo här, då ville jag ha saltvattenpool. Och det vill väl de som bor ska köpa huset.
Sant. Är det vanligt med saltvattenpooler?
Ja, jag tror, eller ja, nej, det är nog mer vanligt med den här andra klor som vi också har. Men jag tycker att man blir för torr av det. Så då känner jag saltvattenpool är mycket mer hälsosamt.
Ja, så mycket mer skonsamt. Alltså det är ju typ, jag tänker så här, alltså man har ett sår och man är iväg och badar saltvatten. Man mår ju typ, huden mår ju så bra efter.
Ja, jag älskar det. Så jag tyckte att det är ju viktigt. Och jag känner att det här projektet, det gör jag för att få ut min kreativa sida. Sen så gör jag det ju absolut inte bäst för mig för att tjäna pengar. Men jag känner att första projektet vill jag ska bli riktigt, riktigt bra. Så,
så kul att ha i sin lilla portfolio. Så här, det här är ändå vi skapat.
Ja, exakt så.
När mår du som bäst? När känner du att det bara sprakar inombords?
Ja, men när jag inte har någonting planerat under en dag. Utan när man bara gör spontana saker. Som att bara, ja men du vet, gå och träna lite grann, gå en promenad, prata med kompisar i telefonen, svara lite mejl. Och så fick man en svinbra content idé till TikTok och så spelar man in den och så blir man svinnöjd. Och åker och hämtar barnen och bara, solen lyser, vi åker ner till stranden och tar en middag. Det tycker jag är så härligt.
Så sant, för det är som du säger, att när det är lugnt och skönt och man inte har så mycket planerat så man oftast blir kreativ också. Som du sa just där, att få en TikTok-idé, det är alltid när man bara har tid över, när man bara... Någonting kommer till en om man har tid att skapa.
Mm, jag hatar när det blir så här planerat. Då blir det krystat för mig.
Och det är svårt, för det är ofta så att man kanske har en idé i huvudet. Så blir det inte samma. Och så blir man sur. Och så blir det inte alls som man har tänkt sig någonting.
Nej, exakt.
Ja, okej, så du mår som bäst. Det är där du bara kan ta dagarna lite som det kommer.
Ja, och spontan. Och det är därför jag tycker om Marbella så himla mycket. För det är mycket enklare att vara spontan här. I Stockholm försökte jag vara spontan. Men det var inga andra som ville vara spontana med mig.
De ville göra annat, de ville jobba.
Ja, exakt.
Vad ger dig ångest? Vad får dig att må dåligt? Ångest, oro?
PMS får jag ångest av en gång i månaden. Men sen såklart liksom, om barnen mår dåligt på något vis. Flyga får jag ångest av. När jag har för mycket bokat en dag och det blir för mycket press, då kan jag få ångest. Så. Lite ångest har jag, för jag ska tävla i dans imorgon. Och då får jag lite ångest faktiskt. Ja, oh my god, säger jag också.
Prestationsångest?
Ja, prestationsångest. Ja.
Det pratade vi om när jag var i Marbella, när vi träffades, att du skulle börja tävla. Nu är du där. Mm. Men då skojade vi om det. Men nu händer det.
Ja, nej. Nu ska jag tävla imorgon. Du sa ja. Det här är så typiskt mig också. Ja, det är jag och ungdomarna. Och
vart ska du tävla?
Katama eller något heter det. Alltså det är typ en timme härifrån.
Så ni ska som åka buss?
Nej, jag åker bil. Det är bara en timme härifrån, så det är inte så långt.
Jag bara såg framför mig när jag var ung och tävlade, när man åkte buss med så här,
alla matchande sätt. Jag tror det är det som jag får, att jag har ju lämnat det för så många år sedan. Och nu så ska jag liksom iväg på en danstävling. Nej, det känns ingen bra.
Är det att det har inte varit prestation för dig på så många år? Och nu plötsligt ska du in i det
alltså,
igen?
Vet du, jag har inte så mycket prestationsångest, så jag kan den här dansen liksom så. Utan jag har mer ångest för hela grejen, att jag ska ta med mig en matsäck och bara sitta där på en danstävling liksom.
Alltså. Jag tycker det är underbart. Alla säger väl så här, man ska inte känna sig för gammal för att göra nya saker. Du ska ändå, jag älskar det. Ida Varg säljer bolaget, åker en timme från Marbella och ska danstävla med matsäck. Kommer någon och tittar?
Nej, men alltså alla mina tjejkompisar bara, vi kommer, då tar vi en middag i Malaga och så bara åker vi dit och så kollar vi på dig. Men sen så var det någon, hade de glömt att de hade baby shower och grej. Annars hade jag ju haft ett gäng med typ tanter sitta med plakat och bara, heja Ida. Nej, de är inte tanter. Men det blir ju så liksom när resten är 10 år liksom typ.
Såklart, jag tog en dansklass för något år sedan och alla de som jag stod där i så här liten diagonalkö med, de stod och pratade om så här, men imorgon i skolan, för de gick i samma klass. Man bara, vad fan gör jag här?
Nej, men det är ju så jag känner varje klass, för att det är ju inte så att de här ungdomarna vill prata med mig liksom. Nej, alltså jag är ju lika gammal som deras mamma. Så ja. När jag är på dansklassen, då står ju de och chitchattar om skolgrejer och dessutom pratar de spanska, de flesta liksom, eller ja, engelska. Och jag står där och bara, ja, ska vi ta nästa? Ska vi köra igen? Eller ska vi?
Men alltså, jag tycker att det är coolt, för att man lever ju bara en gång. Om du tycker det är kul, kör!
Ja. Alltså, jag tävla skippar jag gärna, men jag vill gärna träna med de här, för de är ju så sjukt duktiga. Det är ju det som är problemet, det finns ju vuxenklasser. Men jag blir inte tillräckligt stimulerad av dem, så att säga.
Fattar. Men du kommer hålla dig så ung på det här.
Ja, jag tänker det. Jag kollade på en sån dokumentär igår, den här på Netflix, Lev tills du 100. Och då var det så här, ja, men de sjöng och dansade och liksom så här, man ska hålla igång med det man tycker är kul. Och då kände jag bara, ja, men nu är jag på rätt spår här.
Helt rätt. Jag kanske drar igång dansen också då. Jag ska bara sälja mitt bolag först. Sen ska jag börja tävla.
Ja, men sälj ditt bolag, för att din kompis Sara träffade jag igår. Och vi ska få ihop en dansklass tillsammans här.
Ah, ja, då kommer jag. Joinar. Hur känner du? Nu kanske inte den frågan är lika relevant i dagsläget. Men med barn oavsett, så hur känner du att du hittar balans? Och hur har du hittat balans under de här åren när det har varit mycket?
Nej, men det finns väl ingen balans i det här. Alltså, nej. Jag har väl inte hittat någon balans. Alltså, det är väl det som är svaret. Det har ju varit 100% bara fullt ös all in. Står och pumpar på ett Lindex-event. Liksom. När jag hade fått Elvis så körde vi en sån här jätterolig, som de kallar det för baby showers, i olika Lindex-butiker runt i landet. Det var ju bara det liksom att jag var ju tvungen, brösten höll på att sprängas där mitt i eventet, så jag fick ju gå in i någon lagerlokal och så står man där med en bröstpump och sen så bara kommer någon man där. Jag bara, hallå, tja, tja.
Tjena, tjena.
Och sen pumpa lite, sen går man ut igen, känner sig skitfräsch verkligen. Det har inte varit någon balans, nej.
Jag förstår det, jag tänker, alltså det är ju lite svårt som kvinna när det är vi som biologiskt då oftast då är gravida, det är vi som föder, det är kanske vi som ammar. Många fall mammor som är hemma. Det är ju inte ett optimalt sätt för oss att leva på när man vill jobba samtidigt och man vill ha ett socialt liv. Ekvationen går ju inte ihop.
Nej, men det går inte ihop. Nej, den går inte ihop. Det är väl bara så här att acceptera läget, tänker jag. Nu är det så här i några år.
Har du känt någon gång under de här åren att du har liksom varit nära på att typ krascha?
Ja, innan jul här. Alltså innan jag sålde bolaget. Absolut. Alex fick plocka upp mig från golvet där. Så det var verkligen så här, jag bara, nej, men jag orkar inte mer nu.
Var det liksom bara, symptomen var liksom enorm trötthet?
Ja, men uppgivenhet liksom. Alltså så här, nej, det är för mycket, det är för mycket stort ansvar. Och speciellt när man börjar gå in på, för inför en försäljning av ett bolag så är det, för det första är det inte ens säkert att det kommer gå i hand. För vi har varit i de här procedurerna innan. Och i sista sekund så har det skett avhopp. Vilket gör att man har gått igenom i liksom över ett halvår jättejobbiga processer. Också så här bara tanken av att gå från att äga bolaget till att inte göra det. Och sen så hoppar de av och bara, nej, men vi har inga pengar nu. Man bara, va? Okej. Okay. Och så ska man liksom resetta och bara säga, okay, nu kör vi igång igen. Och jag börjar leta styrelsemedlemmar och du vet så här, ja, men nu kör vi. Hitta inspirationen och motivationen till att köra igång det igen. För att mentalt så har man ju då liksom sålt bolaget. Och sen så ska man dra igång det här igen. Så när vi träffade Lumene så sa jag faktiskt att, ja, men vi har gått igenom den här jättejobbiga processen. Och nu har vi bestämt oss för att nu kommer jag köra all in på det här. Jag har redan börjat ta tag i alla de viktigaste delarna för att vi ska utveckla bolaget och liksom vi behöver mer muskler i bolaget. Så är det så att ni liksom bara är lite intresserade, så känner jag bara så här, jag vill inte gå vidare mer om ni inte känner så här, vi ska köpa detta bolaget, för att jag orkar inte det. För att bolaget blir också drabbat.
Men det är som att investera all sin kärlek i en person och tro att man ska bli tillsammans och dissa den en gång på gång. Så ska man ut där igen och våga och motivera sig och inspirera. Alltså det måste ju vara tungt. Alltså vilken process.
Ja, det är jättetungt och det är så mycket mer. Det är så mycket advokatmöten. Alltså i slutet så är det så här, jag hade alltså advokatmöten från 8 på morgonen till 22 på kvällen. Mm. Varje dag den sista månaden. Och sådana där saker, det tycker jag är så jävla tråkigt. Så det tar så mycket energi från mig.
Också, det visste man väl knappt ens om. Visste du det innan? Att det var så
Nej.
Mycket?
Nej, och så ska man gå igenom worst case scenario. Det är som att du sitter med en person och går igenom. Vi säger att du ska gå till ICA. Så går du igenom worst case scenario i varje steg du tar.
Åh, herregud.
Man blir ju inte jättepositiv liksom.
Nej, inte så peppad efteråt.
Nej, nej.
Men om vi ska prata om det då. Hur kom du på, om vi ska prata just om Ida Vibe Beauty. Hur kom du på den idén? När var det? Hur har liksom den här resan varit?
Nej, det var 2017. Då hade jag väl någon slags storhetstid liksom på YouTube. Alltså det var väl då mina kanaler var som störst under mellan 2017 och typ kanske 2019. Jag fick väldigt mycket förslag liksom så här, vill du göra det här samarbetet med oss eller vill du göra det här, de här produkterna? Och jag har verkligen alltid vetat att jag vill göra mitt eget bolag, men jag har också vetat att jag vill inte göra något samarbete med någon. Alltså så här, Ida varje gånger bla bla bla. Och så gör jag någon kollektion så. Utan jag har alltid vetat att om jag ska göra någonting, då ska det vara 100% riktigt. Och jag ska vara delägare, jag ska vara involverad. Jag vill vara med i produktutveckling, du vet så. Och sen då hörde Per på Let's Face It av sig till mig. De har massa andra brands, de har bland annat startat Idun Minerals. Och så sa han, vi har hittat en formula på en brun utan sol. Som vi skulle vilja göra det här med dig liksom. Vi tycker ditt namn passar perfekt för det här. Och jag var ärlig som vanligt att jag använder brun utan sol. Jag älskar det. Jag har ju använt det sedan jag var 12 år eftersom jag har tävlingsdansat. Så jag är väldigt, väldigt kräsen på produkten. Och antagligen så kommer jag inte gilla din formula. Men jag kan ta hem den och testa den. Så jag tog hem den och testade den i några veckor. Och så blev jag gravid med Elvis. Och då blir man så extra picky med vad man tar på sig. Och så märkte jag efter en månad. Jag bara, alltså shit, jag väljer verkligen Pers formula på brun utan solen framför det märket som jag innan har använt. Och då kände jag bara så här, min magkänsla sa bara så här, okej, vi kör. Vi tog ett möte och jag sa, jag vill vara delägare, jag vill vara med och bestämma. Jag vill liksom att det här ska bli ett riktigt bolag och inte så här Let's Face It gång i Ida Varg. Och han bara, men det är min version också. Så då signade vi kontrakt och så drog vi igång och så tänkte vi att H&M är ju ett bra företag att synas på.
Verkligen. Och stora.
Och stora, de hade ju inte tagit in några andra märken än liksom H&M's egna och typ L'Oreal liksom innan.
Nej.
Så jag kände bara, vi siktar högt här. Vi tar väl ett möte. Så jag och en kollega då hade möte med inköparen på H&M. Och de är ju ganska mycket stone face så. Så man visste ju inte riktigt hur mötet hade gått. Och vi hade ju heller ingen färdig produkt. Eftersom det här då var 2 månader efter vi hade kommit på idén. Mm. Så då hade vi liksom en burk.
Men alltså var det du som bara, vi testar H&M, jag vill in på H&M?
Nej, men det var jag kommer inte ihåg vem det var. Om det var Cecilia eller om det var Per eller någon på Let's Face It. Eller vi diskuterade väl fram och tillbaka, vilka tror vi på? Och då tänkte vi så, för då hade jag ju en yngre målgrupp eftersom jag höll på med YouTube och jag poddade med Viktor Frisk och allt så där. Så H&M, där tror vi att de här personerna finns. Och så tror jag att vi hade gjort någon analys på att de kanske inte hade någon brun utan sol på H&M.
Okay.
Och att det saknades. Så vi såg ett hål i marknaden. Och då ringer ju H&M oss typ 3 veckor efter mötet och säger, ja, men vi tar in Ida Vargs brun utan sol på alla butiker i Sverige.
Oh my god.
Och Norge.
Men då hade du berättat för dem liksom så här, om hela din vision att så här, den är vegansk och formeln är si och så och den är skonsam. Och liksom, du hade pitchat hela din vision om märket.
Mm. Och vi var ju också först med att ha liksom en ofärgad, oparfumerad brun utan sol. Utan kollegarda så att den färgar inte av sig vår första original, den vita serien. Och vegansk. Så den var ju unik vid det tillfället.
Men hade ni tänkt då också, alltså i samband här, att ni skulle ha egen försäljning också från er egen sajt? Eller skulle ni bara ha återförsäljare?
Nej, det var bara återförsäljare. Jag tror vi startade vår egen webbshop 2020.
Fattar, då slapp ni också ha lager.
Ja, man har ju lager. För att det kan gå ganska fort. Alltså H&M kan ju beställa, antingen kan de beställa lite eller så kan de beställa alltså sjuka mängder. Mm. Så att man måste ju be prepared, så att säga.
Okej, jag fattar. Mm. Okej, så då H&M tog in de här och spånade ni vidare på fler produkter då? Under den tiden?
Ja, alltså jag tänkte efter, okej, vad är det jag saknar? Och då saknade jag hårvård som passar mitt hår. Jag har så här skandinaviskt tunna hårstrån som alltid är platt och tråkigt. Och jag hade testat så många olika dyra schampon, men aldrig fastnat liksom för något. Så jag kände bara, nej, alltså jag behöver ett volymschampo och balsam och sen någonting som gör håret tjockare, fylligare liksom. Så då tog vi fram ett som var volym och ett som var mer återfuktande. Och så gick vi till Åhléns och bara, hej, vill ni ta in detta? Och de bara skaka på huvudet och bara, ni kan inte bara släppa två stycken sådär. Ni måste ta, om vi ska ta in det, vi behöver minst 15 produkter. Och jag och våran vd då, Cecilia, bara gick tillbaka och bara, okej, vi får göra mer, vi får tänka om hela grejen. Så då gjorde vi en hel hårvårdslinje som vi släppte drygt ett år senare. Men vi började jobba på det här direkt liksom när vi startade bolaget ungefär. Som vi visste att när man kommer in, då måste man släppa nyheter hela tiden hos återförsäljare.
Ja. Men vad häftigt, okej, så att egentligen var det, du har jobbat hårt i svin många år, du var stor i influencervärlden och ditt möte med Per var typ avgörande här för att träffa rätt.
Ja, alltså jag hade väldigt många andra möten om liknande saker, men jag fick inte den där magkänslan som jag fick när jag träffade Per och kände bara, alltså jag älskar brun, jag har en passion för brun utan sol, jag tror det var den också. Så jag bara, jag kan marknadsföra det här på bästa sätt, genuint, ja. För jag gillar att vara genuin när jag marknadsför grejer, annars så blir det inte bra.
Nej, och det blir ju så autentiskt just för just brun utan solen då, som du har använt mycket under många år, och sen att det är veganskt, för du åt väl nästan bara veganskt då, du var vegan då, allt kändes ju så spot on Ida också.
Ja. Exakt. Så jag känner bara, det här ska jag göra nu. För jag hade ju sen, alltså innan jag ens liksom jobbade som influencer, så visste jag, men jag ska starta mitt eget bolag, jag vill göra produkter. Sen har jag aldrig liksom fått det här, nej, nu kör vi liksom. Men där fick jag det.
Hur mycket går det på magkänsla? Alltså både privat och i jobb?
Det är nog 100% magkänsla. Nej, inte riktigt kanske, men mycket magkänsla. Jag måste känna att det genuint känns kul med saker. Ja. Sen så absolut, jag tycker inte det genuint känns kul att gå upp 7 på morgonen. Men det är ju någonting jag måste.
Ja, jag fattar vad du menar. Och då kanske du inte har så mycket val.
Nej, jag har inget val där.
Nej. Men okej, så att ni kommer in på Åhléns. Ni kommer in med hårvårdsserien där. Vilket år är det här?
Det måste ju vara, vi lanserade ju en månad innan jag födde Elvis, 2018, brun utan solen. Så vi körde ett halvår med brun utan solen. Och sen då på hösten 2019 släppte vi hårvården då.
Och vad tog det sen? Vad hände efter det här?
Alltså grejen är att första året omsatte vi väl kanske 2,5 miljoner, jag kommer inte ihåg om det var 2 eller 3 miljoner på det första halvåret. Och vi tänkte bara, men nästa år kanske vi kan omsätta dubbelt om vi verkligen kämpar. Och det insåg vi ju ganska snabbt att det här kommer vi klara lätt som en plätt, eftersom vi missade ju hela brun utan solsäsongen första året när vi släppte. Så andra året, vi gick ju från 3 miljoner till 27 eller 28 miljoner. Och bara, okej, nu behöver vi liksom styra upp det här bolaget. Nu går det lite fort här liksom. Så vi, och sen tredje året omsätter vi 56 miljoner. Och då, värt att veta, så har det bara varit då våran vd Cecilia och en tjej som heter Ida Arnqvist som har jobbat. Alltså två personer på 56 miljoner. Och så jag då på sidan. Jag gjorde ju marketing och så. Sen så har vi haft konsulter och använt då Let's Face It's personal. Men det är ändå liksom, alltså Ida och Cecilia. Ja. Så vi bara, okej, nu behöver vi mer personal.
Sjukt ändå, men ändå så här, som du säger, det finns ju konsulter. Så man kanske inte behöver vara så många fler när man ändå kan ta in hjälp. Man kanske inte behöver ha 20 anställda alltid.
Nej, det behöver man ju inte. Alltså vi har ju varit typ 11 stycken, 12 stycken typ som flest på Ida Wear Beauty. Så att det är ju
coolt.
Det är ju bra jobbat.
Men hade du planer när du såg så här, okej, vi går från vad det nu var, 3 miljoner typ till 20, över 20. Hade du en plan då på att ni skulle sälja av en del framöver?
Nej, nej. Jag vet att när någon frågar, jag bara, nej, jag kommer inte sälja det här. Men sen är vi ju två delägare. Och när det blir så att, ja, men, att man kanske har olika vision om vart företaget ska. Nu i slutet så var vi liksom vid en gräns där, ja, men vi har, vi inte maxat kanske i Sverige, men vi har ju liksom, ja, men, nått en gräns i Sverige och våran, ja, personal kan hantera Sverige. De är superbra på Sverige, mm, men inte, vi har ingen kunskap och erfarenhet liksom ute i Europa.
Nej.
Visst, Norden, absolut, det kan personalen hantera jättebra. Men vi behövde få in mer kunskap i bolaget. Mm. Och att få in mer personal och kunskap, då måste det, så stort glapp liksom, både liksom kunskap och ekonomiskt att ta, mm, sig dit. Och då kände både jag och min delägare att, och våran vd att, okej, vi behöver få in en stark partner här,
mm,
som har kunskapen och allting redo.
Jag fattar.
Och då,
som kanske har gjort den här resan förut också, som kanske kan hantera ett sånt stort bolag.
Ja, för man märkte när man började liksom lansera utomlands, så man går ju på en nita liksom, och då är det ju en fördel att ha några som redan har gjort resan, som redan har gått, mm, på alla nitar, som har koll på vart man ska ha lager, och, mm, vilka influencer man ska jobba med, vilka PR-byråer, ja, vilka återförsäljare, alla sådana saker. Och då, när jag träffade Lumina, så kände jag bara, det här är en perfekt partner.
Mm.
Jag vill att det här ska gå i hamn, liksom. Mm. För att de här kommer förvalta det bolaget som vi har byggt upp på allra bästa sätt.
Och det är så viktigt, det är ändå så här, det är hela, det måste ju vara som ett barn för dig nästan. Någonting som du, ja, har byggt, men, upp och lagt så mycket tid på, som du brinner för.
Men så är det. Så är det absolut. Sen så vill jag också säga att jag valde att, eller valde gjorde jag ju för sig inte, men vi hamnade i Marbella.
Mm.
Och nu har vi valt att bo kvar här, vilket gör att, hade jag bott kvar i Stockholm, tror jag inte att jag hade sålt bolaget.
Nej.
Men nu har vi valt att bo kvar här, och det är svårare liksom att vara engagerad och styra ett bolag med personal i Stockholm när jag bor här.
Det förstår jag.
Så det här var absolut rätt beslut, även om det såklart var tudelat.
Allt bara liksom har fallit på plats. Alltså, ni hamnade i Marbella där väl i corona, var det inte så? Eller efter corona?
Efter covid. Vi, ja, vi köpte ju våran bostad 2019.
Mm.
Och så var vi ju här typ varannan månad. Men sen kom ju covid, och då kunde vi inte åka hit. Och sen köpte vi ju tomt i Nacka då under, mm, covid, som vi inte fick ett klart bygglov, på. Och då, jag har ju vetat sen 2014 att jag ska flytta till Marbella.
Ja, du har manifesterat det här.
Ja, Alex, han har ju inte gått med på det, för han kan ju inte jobba härifrån sen.
Mm.
Och då känner jag bara, nu har jag min chans. Nu har vi sålt lägenheten i Stockholm. Vi har en bostad i Marbella. Vi har inte fått bygglov än. Så jag tänker, vi kan väl bara bo i Marbella under våren i typ 3 månader. Vi sätter Elvis på förskolan och
testar.
Så bor vi i vår lägenhet där. Ja. Och det gjorde vi ju då. Och hittade även detta huset som vi köpte. Och Alex märkte att han kunde jobba på distans efter covid. Så det får vi ju faktiskt tacka covid för.
Mm.
Ja, och sen så Alex skulle aldrig vilja flytta tillbaka till Stockholm.
Men snacka om att det bara klaffade och blev, ja, som det skulle bli.
Ja.
Det Ida har sänt ut, det kommer bli så.
Ja, men jag känner att jag under många år här har liksom manifesterat det här i bakgrunden.
Känner du att du lever ditt drömliv just nu?
Ja och nej. Alltså ibland, du vet, jag är en tvååring. Min dotter, hon är ju 2,5 snart. Och hon är ju alltså helt galen,
mm,
jag får säga.
Hon är bestämd.
Hon är bestämd. Hon skriker hela tiden. Och jag menar, i mitt drömliv så har jag ju inte en unge som gallskriker hela, nej, tiden. Så att jag känner bara, när Alba bara, det var ju samma, det är ju så mellan 2 och 3 år. De är ju, ja, bestämda, och har man 2 föräldrar som är superenvisa,
mm,
då blir man ju jätteenvis. Båda mina barn har varit där liksom.
Mm.
Så jag känner bara, men när hon kommer över den gränsen där, jag vet inte när den gränsen är. Elvis har ju kommit över den nu, och han är ju helt underbar.
4?
Ja, nej, Elvis, nej.
Nej,
alltså det är typ nyss han har kommit, ja, över. Så. Alltså visst, han har ju lugnat ner sig.
Mm.
Alltså så. Ja, men vi 3 typ lugnar de ju ner. Alltså det är sakta, mm, men säkert, så blir de ju lugnare och lugnare. Men det är först nu jag känner att jag vill bara hänga med Elvis hela tiden. Han är helt underbar och så lugn, och man kan diskutera med honom. och liksom ha konversationer. Jag tycker det är fantastiskt. Och Alba, alltså jag älskar ju Alba, så jag skrattar ju så mycket, hon är så jävla rolig. Men det går ju från att hon är svinglad till, till att hon är svinarg hela tiden. Så jag och Alex kollar på varandra och ibland bara, snälla gode gud, låt henne vara på gott humör idag.
Det blir spännande att se i tonåren.
Jag har sagt det sen jag blev gravid med Alba. Jag bara, det här är en rivig tjej som ligger i min mage. Ja. Tonåren kommer inte att bli roliga. Så jag tror att hon har påbrå på sin far nämligen.
Mm. Han har temperament eller?
Ja, chilenare.
Ja, absolut. Men du måste ju ha så stark intuition.
Ja, jag tror det. Ja.
Alltså det verkar ju så i allt som vi har pratat om. Du måste ha så starkt. Du måste ha connectat med din magkänsla på en otrolig nivå.
Ja, men vissa gånger du vet, som när jag blev gravid med Elvis. Jag sa direkt, jag bara, det här är en kille. Mm. Jag och min tjejkompis att du skulle kolla namn när jag var i vecka 10. Jag bara, vi gör inte ens en tjejlista för det här är en kille. Mm. Och det var det ju. Men med Alba var jag lite mer osäker. Alltså jag vet inte om det var för att jag ville att det skulle vara en tjej. Mm. Men så vågade jag inte tro det.
Jag fattar vad du menar.
Men jag trodde hela tiden att det var en tjej, men...
Lite läskigt att kanske säga det.
Jag vågade inte tro det.
Nej, för kanske du blir besviken. Men en sak jag tänkte på, för att den här podden är ju sponsrad av Female Fund som vill öka intresset kring kvinnlig ekonomi och kvinnligt ägande och så vidare. Hur viktigt var det för dig när du gick in i det samarbete, man ska säga, när du gick in i att vara delägare i ett bolag? Hur viktigt var det för dig med hur mycket ägande du ville ha?
Ja, ja. Alltså det var ju superviktigt att jag skulle äga majoriteten. Så jag ägde ju 50,1. Mm. Så det är absolut. För att jag känner ändå att det är mitt namn som står på produkterna. Jag vill ändå ha kontroll över mitt namn.
Du känner som att du är en väldigt självständig kvinna och alltid varit det. Har du varit intresserad av ekonomi länge?
Ja. Alltså nu vill jag inte säga att jag är inget proffs på att placera pengar och sånt.
Nej.
Men jag har varit... Alltså sen jag startade mitt första bolag när jag var 18 så har mitt mål alltid varit att jag ska bli ekonomiskt oberoende eller ekonomiskt fri på något vis.
Mm.
Och spara är ju min stora passion liksom. Mm. Och även när jag inte hade pengar, det är så här, jag hatar lån.
Mm.
Så att alla tog ju studielån och liksom sådana saker för att klara av då till exempel Balettakademin, för den kostar ju typ 300 000 att gå. Mm. Men jag jobbade ju på sidan. Jag sommarjobbade, jag kvällsjobbade, ja, extrajobbade typ där jag så mycket jag kunde. Så det har alltid varit viktigt för mig. Jag började jobba när jag var typ 12 och märkte då att okej, pengarna tar slut snabbt. Det gäller att jobba.
Vilken var din första stora investering?
Menar du alltså i aktier och sånt?
Nej, jag tänker, var det kanske, för det känns som att du köpte väl lägenhet innan du och Alex flyttade ihop, eller? Nej.
Ja, men det var väl snarare så att Alex hade lite svårt att låta mig komma in i hans liv. Så han ville ju inte köpa lägenhet med mig förrän efter 7 år.
Okay.
Men det var ju i efterhand så här, en ganska bra grej. För då, mitt mål då när jag slutade dansa så började jag jobba som säljare på Allmedia. Sålde marketing i L och Café Alla tidningar och så. Och då var ju mitt enda mål var så här, okay, jag ska samla ihop till 300 000. För att jag ska köpa min första lägenhet.
Mm.
Och då ska jag köpa och sälja lägenheter tills jag kan vara på samma nivå som Alex och köpa tillsammans med honom. Och det var ju vad jag gjorde.
Men vilken drivkraft ändå.
Ja, ja.
Och så coolt, alltså som du beskriver, att då inte ha några pengar på banken alls till att då jobba dig upp den vägen du har gjort till att faktiskt kunna köpa då en, alltså det var en väldigt fin lägenhet ni köpte tillsammans.
Mm, men först köpte jag ju en mitt emot våran lägenhet vi hade där på Byggasgatan.
Okej.
Okay. Min första låg mitt emot en etta på typ 24 kvadratmeter. Mm. Så jag bara så här, okej, okay, nu har jag fått 300 000 efter 2 år på det här säljjobbet. Jag säger upp mig. Eller först köpte jag lägenheten, sen sa jag upp mig. La alla pengar jag har tjänat in i den här lägenheten. I efterhand, jag bara shit alltså, okej, okay, du var modig, men jag tror att jag mest var naiv liksom. Att det här löser sig. Och det har jag ju tacka för att jag innan hade levt på liksom minimum.
Mm.
Och jag vet att jag klarar mig ju.
Precis.
Så att jag satsade allt på den lägenheten. Gick inte jättemycket plus. Alltså några 100 000 plus gick jag på den. Köpte en till. I Solna. Jag kommer in i lägenheten. Jag går där in i 5 minuter. Jag bara, det här var jättebra planlösning på den här. Och jag vet ju att Mall of Scandinavia öppnar ju om ett halvår. Då kommer den vara mycket högre pris.
Mer värd, just det.
Och ingen ville köpa den för den stank rök. Mm. Och så jag ringde ju Anticimex och bara, du, går och ta bort röklukt liksom. För jag misstänkte att det satt typ i möblerna. Men så jag ville ändå kolla om det var så att det satt i väggarna. Mm. Och det kunde de göra för 10 000 och då tänkte jag, men det är ändå ett bra pris. Så då köpte jag den.
Snacka om en problemlösare.
Och ett halvår senare sålde jag den och gick några hundra, alltså jag gick ganska mycket plus, kanske 600 000 eller någonting på den. Och sen köpte jag en till och så sålde jag den. Och sen var jag då redo att köpa med Alex.
Coolt. Känner du att du kommer uppfostra dina barn likadant? Så jag tänker så som du har varit uppfostrad med pengar, kommer du att försöka uppfostra dem likadant om man behöver kämpa för att nå sina mål?
Jag ska försöka, det är ju ganska mycket svårare eftersom att nu har ju jag och Alex en god ekonomi och de lever, växer upp i detta samhället här i Marbella där i stort sett alla har väldigt, alltså vi är ju typ de med sämst ekonomi här liksom. Mm. Nej, det har flyttat hit många andra, men just i den skolan de går så det blir ju lite skev verklighetsbild, men varje dag, alltså jag försöker förklara för Elvis, han vill ju ha saker hela tiden och han får aldrig av mig saker. Jag bara, det får du liksom, nu har jag börjat med en sticker charge för honom. Mm. Så att han har liksom så här, men det står, göra läxan, han går ju ettan, så han har läxor. Göra läxan, städa rummet, ställa in i diskmaskinen, ta på kläder, borsta tänderna och för varje grej han gör så får han en sticker. Och har han då fått en bra vecka med stickers, då får han 5 euro varje söndag.
Mm, smart.
Som han då får samla ihop till det han vill ha. Mm. Och nu så var det så att han vill ju ha en sån här Air-up-flaska som är så sjukt. Ja. Alltså de är så dyra.
Jag vet vilken det är.
Mm. För alla andra i skolan hade ju en sån. Och då köpte han en sån då för sina sparade pengar. Mm. Vilket det var ju, den kostade ju typ 500-600 spänn med de här smakerna och allting som han ville ha. Och han bara, okej, men hur många pengar? Jag bara, det är alla pengar, gubben. Alla pengar du har tjänat ihop. Va? Är det så många? Så då tog jag alla pengar från honom som han har tjänat ihop. Mm. Så han liksom kände, okej. Så då fick han ju börja tjäna ihop igen. Och sen så sa Alex här till honom, men du ska ju på marknaden nu med din kompis. Ska du ta med de pengarna du har tjänat ihop här? Han bara, nej. Alltså, då tar de ju slut. Jag måste samla ihop till mer. Oh. Så det kändes ändå som att han... Så jag börjar fatta lite.
Ja, men då förstod han ändå. Ja, och det är så bra att lära dem det alltså tidigt. Att de förstår att det finns ett värde och att man kan inte bara köpa saker. Jag vet, när jag var liten, jag tyckte man bara skulle ta ut pengar ur väggen. Funkar ju inte riktigt så, insåg jag sen.
Ja, man fattar ju inte vad pengar är. Här i Spanien använder man ju mer kontanter. Så att då är det ju lite enklare att förstå när vi kan ge han 5 euro. Mm. Men i Sverige kan man ju typ...
Mina barn vet knappt vad kontanter är.
Nej, man använder ju inte det i Sverige.
Nej, de har ingen aning. De är så här, får se en sedel. De bara, vad är det här? Jag bara, gud, just det.
Det går ju knappt att handla för i butikerna. Alltså, det är typ i mataffären.
Nej, det gör verkligen inte det. Investerar du pengar nu? Eller hur tänker du nu när du också har gjort en exit? Hur kommer du tänka kring investeringar och sparande?
Nej, men det är ju det enda jag gör nu, Sanne. Det är att prata med olika banker. Mm. Och man får väldigt mycket olika förslag.
Lovord.
Ja, eller så här, folk som hör av sig och vill att jag ska välja just deras bank. Och nu har ju jag då kommit underfund med, jag håller på att lära mig hela den här marknaden. Alla är ju säljare.
Ja.
Som jobbar på banken. Mm. Så att man måste ju ha koll på det här. Det ska vara låga avgifter och man måste kolla på dolda avgifter överallt. För att det kan ju bli hur mycket pengar som helst.
Yep.
Ja, så att det är otroligt tråkigt. Men... något av det viktigaste jag måste göra nu. Så jag har faktiskt inte bestämt bank än. Utan jag har ständigt möten med nya banker.
Ja, men det var just därför då man hör av sig. Så här, varför vill folk förvalta dina pengar? Något vill väl de också då tjäna på det såklart.
De tjänar ju jättemycket pengar på att förvalta pengar.
Precis, exakt så. Men innan vi avslutar. Vad skulle du säga till alla de som lyssnar. Både kvinnor och män. Som vill våga följa sina drömmar. Men kanske inte vågar.
Alltså jag... tänker ju att det bästa tipset är ju inte göra det själv kanske. Om man känner att man inte bara, yes, nu kör vi. Utan att hitta en sparringpartner som har samma drömmar och mål som dig. Så ni kan vara två stycken i det. För det är väldigt jobbigt att vara själv i ett bolag och ta alla de här... Alltså det kanske går an i början när man jobbar och sliter liksom. Men man kommer ju alltid stöta på hinder i ett företag. Och när man då liksom har kommit en bit in på vägen och det blir ganska stora hinder så är det sjukt drygt att stå där själv. Då vill man ha någon som är lika engagerad. Visst, man kanske har anställda, men de kommer ju aldrig vara lika måna om att företaget ska gå bra som du som ägare är.
Så är det ju.
Så att hitta en partner eller ett team och teama upp sig med dem, då vågar man också mer.
Bra tips, för det kan vara läskigt att vara ensam. Det kanske är det som ibland är det läskiga, att faktiskt göra det.
Mm, jag tror det. Och också hitta, jag har gjort detta felet. Jag tänker att jag ska starta bolag med den här, för den här personen är så skön. Kommer så bra överens med den här personen. Ja, men det är ju för att den personen är likadan som mig.
Precis.
Jag behöver ju starta ett bolag med någon som är min motsats. Mm. Vilket är jag och min delägare Per. Vi är ju som dag och natt. Alltså, han är jätteanalytisk, strukturerad, medan jag bara sprutar ut idéer.
Kreativ.
Kreativ. Så att det är bra att kompensera varandra på det sättet.
Är du organiserad förresten?
Alltså, jag säger ju alltid att jag inte är det. Sen de som jobbar med mig säger att jag har stenkoll på allting. Men när jag gjorde de här personlighetstesterna så var jag 7% blå och 100% gul och röd.
Mm.
Men jag är nog, jag glömmer aldrig någonting.
Nej.
Så. Men jag är inte bra på att organisera. Det tar liksom emot.
Mm, fattar. Det är intresse hos dig att stå och organisera hemma och greja.
Nej, det jobbiga är ju att jag vill inget hellre. Nej. Än att vara den där pyssliga mamman som har perfekta skåp och perfekt garderob. Men jag är ju...
Jag känner igen det där.
Hur mycket jag försöker, det går inte. Jag kan inte.
Man kanske bara inte är så bra på den biten. Vi kanske kan annat.
Nej, jag får anställa någon som organiserar. Ja,
100%. Hitta någon som är bra på det.
Mm.
I podden avslutar jag alltid med 3 snabba frågor. Då vill jag veta, vilken är din favoritserie just nu?
Alltså, jag kollar inte på serierna.
Du har inte tid?
Farmen.
Farmen, ja. Du har inte tid?
Nej, jag sitter och pratar med Alex. Alltså, jag är typ en timme på kvällen. Då sitter jag och kollar på TikTok, pratar med Alex, mediterar lite kanske. Eller kollar Farmen i 20 minuter.
Ja, jag fattar. Okej, Farmen blir det.
Ja, det är ju inte jättekul. Ja, men den är ju inte ens kul.
Men då kanske du inte heller behöver anstränga dig så mycket mentalt när du tittar. Det är kanske mer bara att missar du något så missar du något. Då kan du prata ändå.
Exakt, det är ju så det är.
Favoritpodd, lyssnar du på några poddar?
Ja, jag lyssnar på Loisen och Hanna. Mm. Jag tycker de är underhållande. Sen lyssnar jag såklart på vissa avsnitt av Framgångspodden.
Mm.
Sen, vilka lyssnar jag mer på? Jag lyssnar ju på ganska... Får jag ta upp den här?
Ja, gör det.
Vågar jag röra den här nu spelar in, eller?
Vi kan ju hoppas. Vi kör ju här då på distans. Jag är i Sverige, Ida i Spanien, så vi får se hur det här går.
Jag lyssnar på Dasha och Alexandra, Relationspodden.
Är det Katrin?
Katrin, ja. Gynning och Berg. Måndags Vibe, Peg och Penny, när de har inte lyssnat så mycket på. Isabella och Kila, de är ju trevliga tycker jag.
Den har jag inte hört.
Nej, och nu börjar jag också lyssna på din podd, för jag visste faktiskt inte ens att du hade den här podden. Så nu har jag börjat lyssna på den här, jag lyssnar på Her. Penny.
Ja, kul. Nice, ska du få höra på ditt avsnitt snart.
Ja, nej men det.
Och sista, favoritmat.
Pasta.
Nice.
Det är alla former av pasta. Pasta, sallad, pasta och sås, pasta, pasta.
Mm. Bästa som finns. Jag åt en otrolig...
Och bröd.
Ja, gud vad gott. Då passar du ändå i Spanien.
Ja, det är pasta och bröd hela tiden. Acai bowl. Alltså när det är...
Är någon ens glutenallergiker i Spanien?
Alltså det tror jag. Men det skiter vi. Jag är ju överkänslig mot gluten. Jag gjorde ju sånt här test nu. Så stod det så här... Du bör inte äta så mycket gluten.
Nej.
Jag bara, fan också, jag lever ju på det.
För det är det enda jag gör.
Men, jag försöker äta glutenfri pasta ibland. Men jag tycker inte det är lika gott.
Det är din guilty pleasure.
Ja.
Men det jag tycker bara när man är i Spanien, eller som när jag var i Paris förra veckan. Jag ser inget glutenfritt. Jag ser, det är bara bröd, pasta, bröd, pasta, bröd, pasta. Jättegott tycker jag.
Ja, men just här i Marbella finns det ju väldigt... Alltså de har ju till och med celioso som är... som är helt glutenfritt. Så det brukar alltid finnas. Alltså det finns glutenfria pizza, pizzeria med glutenfria pizza. Ja, de är väldigt duktiga här i Marbella faktiskt. Så,
Det kanske är Marbella då?
Ja, det är bra grej.
Med koll. Men hallå, tack snälla för att du ville gästa Empower Her.
Men tack för att jag fick komma.
Och så inspirerande. Och jag tycker bara vi kan sammanfatta hela podden. Snacka om att du... Du har gjort den här resan själv och snacka om att du är modig och känns också som att du måste vara väldigt, ja men hårdhudad.
Ja, men jag är en mjukis på insidan, vill jag bara säga. Nej, ni ser inte det.
På insidan, det är det vi inte ser. Ja, också så otroligt business. Alltså jag tänker genom allting du har berättat idag, snacka om en sann entreprenör från start till nu. Du kommer ju alltid vara en entreprenör.
Ja, men jag tror det. Jag tycker det är kul.
Det ligger i din personlighet.
Det är nog min hobby, tror jag.
Vi får se vad Alba gör känner när hon står och styr och ställer på något bolag sen, ska du se.
Ja. Hon kommer bli chef.
Ja, 100%.
Garanterat.
Ja, men tack så mycket. Och såklart får du spana in Idas Instagram och...
TikTok,
såklart. Ja. Tack snälla, Ida.
Tack, Sanne.
Njut av fredagen.
Detsamma.
Hej då. Empower her. Tack för att du lyssnade på den här veckans avsnitt och tack Female Fun för att ni möjliggör för kvinnor att vara en del av framtidens utveckling.